Varenda barn som någonsin fötts på den här jorden har resulterat i en förlossningshistoria. Och idag ska ni få höra min allra första son, när jag födde min första son och hur det gick till. Välkommen till Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie och med mig Karin Bylov Orje. Och idag är jag i vecka 20. Nu drar vi igång. Hej Anna och Sofie.
Hej Karin.
Hej Karin.
Ytterligare en vecka har gått, alltså vad snabbt det går.
Ja, jösses. Jag tyckte, men gud, ska vi spela in igen? Det var ju jättenyligen.
Du var ju på ett rutinultraljud.
När ni hör det här så kommer ni bara, nej, är det sant? Men det slutade bra. Så jag avslöjar slutet redan innan så att ingen liksom sätter, så att ingen blir ledsen. Men nej, men alltså det var så typiskt. Alltså ni vet, jag ligger där och åh vad fint allt ser ut så här, och jag bara, varje gång de säger det så bara checkar jag av så här någon orosbox liksom. Och sen så börjar de prata om att bebisen ligger konstigt och att det är svårt att få en sista bild som de behöver för att allting ska kunna checkas av och sådär. Och jag får gå på toaletten och kissa och jag får gå upp och gå och röra mig och bla 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 för att bebisen ska flytta på sig. Och det här pågår typ i en halvtimme att de försöker att få liksom rätt bild. Och jag går på det här. Alltså det är ju bara lögn från deras sida. De har ju hittat någonting som de är en avvikelse. Och då vill ju inte de göra mig orolig, så då liksom låtsas de att det handlar om att bebisen ligger konstigt, men det handlar ju om att de ser ju någonting som är fel. Så det pågår under liksom, men jag fattar ju inte det. Men till slut så bara, nu ska vi ta in en kollega här som kanske bättre hittar, som kanske kan placera ultraljuds, ja, den här sonden eller vad det heter, bättre för att kunna få en bättre vinkel och la la la. Och jag är ju en väldigt rutinerad barnmorska och hon är ännu mer rutinerad än vad jag är. Så kom det in en äldre kvinna som tittade och hummade lite och sen sa någonting till sin kollega om att så här, ja, att hon höll med eller bla bla bla. De sa på något liksom barnmorskespråk och sen gick hon ut och då var det liksom, Då kunde ju inte den här barnmorskan som hade hållit i det liksom dölja för mig längre. Då var hon ju tvungen att berätta vad det var. Och då var det syresättningen till hjärtat. Som, då var det aortan och den andra som liksom kommer tillbaka med syrefattigt blod. De hade olika storlekar. Så att det såg ut som att det såg ut som att jag hade, bebisen hade en förträngning. Och jag bara, alltså jag blev så fruktansvärt ledsen. Jag bara så här, hjärtfel. Liksom. Och de bara, du har fått en akuttid imorgon bitti till en specialist på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och bara det liksom, när man får en tid morgonen därpå, då förstår man ju att så här, okej, det här kan vara allvarligt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och sen så ville de inte heller berätta så här vad det här skulle kunna innebära för fostret liksom. Och jag bara, men kommer det att leva så här? Ja, men det ska det göra liksom. Men utöver det så ville de inte säga vad, det, vad, vad ett sånt hjärtfel skulle kunna innebära. Och jag, alltså gud, jag var så ledsen. Och jag var så ledsen. Och jag bara satt, gick ut i bilen efteråt. Och jag kände mig alldeles tom. Och jag bara grät och grät och grät och hulkade. Och sen så liksom hem till min man och bara förklara det här. Och det var så fruktansvärt dygn liksom i väntan på det där. Och så kommer ju Google såklart, för man googlar ju.
Mm.
Och som journalist så är jag ju van vid att liksom hitta information. Så jag läser ju inte på så här. Jag läser ju inte på föräldraliv, utan jag läser ju, går ju in och läser så här, ja men vad har Karolinska institutet, vad, när de har utvärderat hjärtfel hos små barn, så här, vad är det för olika typer av hjärtfel, vad kan man överleva, vad kan man inte, vad krävs för åtgärder, alltså jag går ju in och läser sånt där liksom. Och så morgonen därpå så var vi på Astrid Lindgrens barnsjukhus och fick träffa en specialist som kollade igenom, och han undersökte så noggrant. Och först så tänkte jag så här, ja men det här, för han sa så här, var det svårt att se igår eller vad var problematiken så här med, jag bara nej men det var ju att man såg den här förträngningen liksom. Ja, så här, och så mumlade han och sen så tittade han vidare och så, de har ju mycket bättre mätinstrument där, så de mätte ju så här syrefattigt blod och syrerikt berikat blod. Mm. Så man såg så här blåa och röda liksom, ja, fält på, som tickade i takt med hjärtat på skärmen. Och, alltså det var som att man, stämningen i det där rummet, det var ju som att jag och Kristoffer, min man då, vi kunde ju inte andas liksom. Alltså vi låg ju där och man hade de här munskydden på sig och jag bara kände så här, alltså gud, jag får typ anstränga mig för att få syre ner i lungorna.
Mm.
För att jag var så nervös och så, jag kände ju så här liksom ångest på slag. Ja, och han höll på typ en halvtimme för att han var ju såklart jättenoggrann, alltså vilket man ska vara.
Mm.
Och sen så bara, nej men hörni, det här ser fint ut tycker jag. Och jag bara, nej, nej, va? Herregud, är det sant? Han bara, ja, alltså jag ser det som ultraljudsbarnmorskorna såg, det ser jag också. Men jag skulle inte klassificera det som ett hjärtfel så som det ser ut nu, utan det verkar vara att de här har lite olika storlek, men att det inte skulle vara något, det är ingen förträngning i sig liksom, utan bara att de är lite olika. De ska ju inte vara det, men han menar att det inte var några konstigheter. Och sen så sa han att han skulle konsultera ytterligare en hjärtspecialist och ringa under eftermiddagen, men att han trodde verkligen inte att det skulle vara några konstigheter. Han tyckte det såg jättefint ut. Och sen så åkte vi hem och så ringde han på eftermiddagen och så sa han att liksom att ja, det, hjärtspecialisten sa samma sak, att hen tyckte att det var, såg jättefint ut. Så från liksom förtvivlan till bara, åh herregud, vi har ett friskt foster, en frisk bebis i magen. Det var så omtumlande vecka liksom.
Men gud, men var det liksom den där lung, var det liksom den där själva lungpulsådern då?
Ja, exakt. Så det var de två stora kroppspulsådrarna, eller liksom de två stora, om man nu säger. Det finns ju bara en kroppspulsåder, men ja. Den som...
En pulmonaris atresi.
Ja, men precis. Så det var de två som var, de var olika storlekar då, som ledde till det här. Ja.
Det här är jag lite specialist på.
Ja, det är du, Sofie.
Min syster födde ett barn, Rafael.
Aha.
Med en pulmonaris atresi. Och som upptäcktes precis det här du berättar just nu.
Ah,
exakt, okay. Den här historien liksom spelas upp igen. Nu kände jag, det var därför jag var lite tyst. Jag kände att tårarna började rinna här. Och tyvärr så har vi förlorat Rafael. Han var 1,5 år gammal.
Ja, det är så. Jag blir klaga sorgen.
Så, men man kan ju inte så mycket om det här. Jag fick ju liksom sätta mig in i det här jättemycket då, såklart.
Ja.
Och de blev ju experter. Jenny och Hans, absolut. Men ja, usch. Ja, jag fick lite puls här och lite tårar. Så ja, men förlåt om jag var lite tyst.
Nej, herregud. Men alltså, det är ju verkligen... Ja, om man ska tänka så här... Det fick mig ju att känna att så här, vad mycket det är som kan gå fel och vilken skörtråd det hänger på, och vad liksom, det går ju bra för de flesta på ultra eller på rutinultraljudet, men att Men att man kanske måste gå dit med någon viss, inte av oro, men någon viss av beredskap som ni har pratat om tidigare.
Precis.
Och förstå
att man kan
liksom,
få ett,
ja, att man kan få ett annat besked än vad man är beredd på. Liksom. Nu var det ju bara helt sanslöst att det gick åt andra hållet för oss och att vi helt plötsligt fick åka därifrån med ett positivt besked. Det hade ju lika gärna kunnat varit tvärtom.
Ja, vad skönt för er.
Aj, helt fantastiskt. Och liksom alla specialister som finns och liksom alla som man liksom kan hänvisa vidare till, för att man, när man är lite så här, nej, vi vill att du går till en ytterligare specialist för, liksom, för att det här kan inte vi släppa här, utan nej, så att det är ju, ja, man blir så tacksam också på något sätt. Men du, en annan fråga som om man går bort från det här hjärtfel eller misstänk om hjärtfel och fick du med ett kuvert hem?
Ja, det
fick ni. Ja, vad spännande.
Men det har vi inte öppnat än.
Nej, det har vi inte. Nej.
Nej.
Oj, oj, oj.
Det är med könet, tänker du, eller hur?
Ja, precis.
Ja, precis. Ja. Nej, men så att det har vi inte öppnat än. Men nästa gång vi spelar in podd så har vi öppnat den.
Ja, då får ni gå ut och käka lite middag och öppna ett kuvert helt enkelt.
Precis.
Ja, men annars då, Karin, hur mår du övrigt?
Ja, nej, men jättebra rent liksom fysiskt, verkligen. Mm. Jag har en sån där period när det liksom känns som att jag inte är gravid typ. Alltså jag har ju en mage, men det är tydligt för mig att jag är gravid. Så det är inte så att som tidigare veckor när jag blev orolig av att inte känna mig gravid. Nu känns det som att så här, jag är bevisligen gravid och jag har en gravidmage och... Jag har till och med känt någon liten spark alltså. Och det är ju rekordtidigt för mig. Jag har ju aldrig känt så tidigt förut.
Nej. Precis.
Så att det är ju också väldigt lugnande att man har känt någon sån där spark ibland. Och... Mm. Ja, nej, men överlag skulle jag säga, förutom den här liksom turbulenta veckan och alla känslor som kom med det och så.
Det förstår jag.
Så känner jag mig gravid nu. Alltså, nej gud, vilken motsägelse. Men alltså, jag känner mig gravid, att jag har accepterat att jag är gravid och att jag har ett barn som lever i magen. Nu efter halva graviditeten så kan jag äntligen känna att jag är gravid.
Du har ju liksom gått igenom två förlossningar, två helt olika förlossningar.
Eller hur? Verkligen.
Ja.
Ja, och vi tänkte ju att vi skulle få höra om din första förlossning. Ja, du brukar kalla den kaosförlossningen.
Ja, så man kan verkligen få både och. Så du absolut. Som lyssnar, om du har haft en förjävlig förlossning så finns det ju möjligheter att kunna föda och känna sig liksom stärkt efteråt istället för överkörd av ett tåg.
Det finns en möjlighet till revansch, så att säga.
Ja, precis. Ja, nej, men då ska man gå tillbaka i tiden till 2017. Juli 2017. Då var vi barnlösa och förväntansfulla. Och jag var då höggravida på sommaren. Och det var värmebölja. Jätte varmt. Mm. Och som vanligt så var det ju så här superfokus på... BF liksom. Alltså att man fokuserar så himla mycket på det där datumet. Och tänker, kommer han då, för vi visste att det var en han, kommer han innan, kommer han efter. Men 4 dagar innan födseln så vet jag att jag var på ett bröllop och stod och dansade hela natten. Så det var ju verkligen en sån här, jag mådde ju bra den graviditeten och mådde bra hela vägen fram. Men sen så 4 dagar efter BF så satte 3 dagar efter BF så satte verkarna igång lite så här molande. Alltså jag hade ju inte haft några förverkar överhuvudtaget. Ingenting, ingen känsla, någon känsla neråt, tryck liksom, ingenting. Så att när det väl satte igång så var det ju liksom förlossningen som satte igång, eller så verkarbetet som satte igång. Det var ju inte så här låtsasverkar som kom och gick under flera veckors tid. Eller inte låtsasvärkar. Men vad är det man brukar kalla dem? De här...
Lite förvärkar. Eller
ja, liksom... men exakt. Ja. Mm. Precis. Sådana hade jag inte alls då.
Nej.
Och nu när jag tänker tillbaka på det så var jag så här... Jag borde ha vilat mer när det satte igång. Utan jag var mer så här... Jag var ju inte rädd. Så jag var ju verkligen... Vi åkte och badade. I en härlig sjö här i Stockholmsområdet. Och jag vet att jag träffade min tidigare chef på TV4 när jag stod där. Och jag bara, jag verkar just nu. Ja, stod där i bikini och liksom... så här, ja, det var väldigt lättsamt. och förväntansfullt och ja, men glädjefullt liksom. Vi hade gått profylaxkurs innan och jag hade läst Föda utan rädsla och jag hade läst vad heter den här andra då, av Gudrun? Att föda heter den bara, va?
Att föda, ja, precis. Mm.
Så de två hade jag läst och jag hade varit inne lite på att ha en doula för att jag vet att det är så bra med så här kvinnlig närvaro och att man liksom har sett i studier att så här, när kvinnor är närvarande så skänker det någon typ av, om det är att man får mer av rogivande hormon eller avslappnande, ja, jag kommer inte ihåg nu, men att det var väldigt positivt. Och jag läste ju också om förlossningsvården och hur belastad den är på sommaren just när folk är på semester, och jag tänkte att ja, men det kanske skulle vara bra med en doula. Men sen eftersom jag inte var rädd så tror jag både min man och jag liksom landade i att vi inte behöver det. Och det i efterhand har jag väl känt har varit ett stort misstag. Att när jag började fundera på doula, att vi borde haft med oss en. För att försäkra oss om att den personen skulle kunna fylla luckan där förlossningsvården inte hade möjlighet att hjälpa oss liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur kom den tanken liksom upp med doula för dig då? Men det var första barnet. Jag tänker att det inte kanske självklart
för många. Nej, men det var det där med rent faktamässigt att man har sett att kvinnors närvaro har en positiv inverkan på födslar. Mm. Och då tänkte jag att så här, min man är ju man. Och att det kanske skulle vara bra att ha med någon. Ja, så att, men som sagt, jag var liksom inte rädd. Så att jag hade en del frågor och en av mina bästa vänner, vi satt på restaurang och pratade igenom hennes två födslar och hon hade ju fött utan smärtlindring. Och hon hade fött väldigt så här naturligt. Hon var väldigt ung när hon födde, i så här tidig 20-årsålder. Men hon berättade om sina födslar och det lät så fantastiskt. Liksom. Hon bara, jag skulle kunna föda barn. Jag vill inte ha fler barn, men jag skulle kunna föda barn flera gånger om i livet. Liksom. Mm. Och mamma pratade jag med. Och mamma, hon hade också fött väldigt bra. Hon har 3 barn. Och det enda var att hon hade på 80-talet när hon födde mig, då hade hon haft så här pudendusblockad. Hon hade inte haft något annat. Men där man liksom bedövar mellangärdet, eller hur? Eller inte mellangärdet, vad är det jag säger? Jag menar...
Bäckenbotten.
Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Det var väldigt poppis på 80-talet tydligen. Och ja, det sa hon, det var hon väldigt nöjd med. Hon tyckte att det var jättebra jämfört med när hon inte hade det och sådär. Ja, så hon liksom tipsade om det, men hon sa att allt gick så naturligt och det gick så bra och sådär. Ja, så jag kände mig liksom omhuldad av att det här. Sen i och för sig så hade det inte gått så bra för min ena syster som hade fött två barn med kejsarsnitt. Mm. Första var akut och det andra urakut. Så att det hade jag ju. Men sen min andra syster, hon hade ju fött fem barn vaginalt. Så att det var, ja, jag hade de här olika historierna liksom runt mig. Men tillbaka till den här dagen då med värkarbetet, då åkte vi hem sen och då tror jag att jag gick och vila lite och la mig liksom, för att jag hade ju förstått det genom kurserna och böckerna jag hade läst att det var bra och var det lugnt. Och sen satte ett kraftiga smärtfulla värkar igång väldigt snabbt. Efter kanske, det var på morgonen de första kom, men sen efter 8 timmar kanske, så var det liksom, accelererade det otroligt fort och blev så att, och jag fick tryck neråt och liksom vi tajmade de här verkarna, jag hade svårt att hantera dem och jag liksom fick andas mig igenom dem och jag hade såna här värme som min man gick och värmde i mikron, såna här värmepåse eller vad det heter, ja, värmedyna. Och det blev liksom så här att vi har ju aldrig varit med om en förlossning tidigare. Vi trodde ju att jag var väldigt långt gången på grund av att det var så kraftiga verkar och så regelbundna. Vi tajmade ju dem och klockade dem och det var ju enligt liksom standard för att man ska kunna åka in till sjukhuset, till BB. Så att vi var båda väldigt inställda. Och herregud, shit, snart har vi ett barn. Vad fort det gick liksom. Vad intressant. Och det måste ju vara för att vi har jobbat så bra ihop. Och för han liksom masserade mig och vi jobbade med, liksom han jobbade med och när jag hade verkar att trycka på höfterna och massera bak i ländryggen och jag fokuserade på djupandning och ja, det var liksom ett samarbete. Vi jobbade väldigt aktivt tillsammans, han och jag, hemma. Men vi var liksom överraskade över att det hade gått så fort då. Men vi tänkte att det är väl för att vi har så bra samarbete, tänkte vi. Och att vi kände oss trygga och jag var inte rädd och jag litade på kroppen och allt det där, tänkte jag. Så vi ringde till BB och fick komma in, för de hörde ju mig och lyssnade på mig när jag tog några verkar och sådär, och att de kom, vi fick upp i att de kom tajt nära varann och regelbundet och sådär. Ja, så vi åkte in till BB och med mig hade jag mitt förlossningsbrev där det stod att jag vill inte ha någon smärtlindring och jag vill gärna bada och jag vill tändsmaskin kunde jag tänka mig, men annars vill jag föda så naturligt som möjligt. Och det stod att jag gärna liksom när bebisen hade kommit ville ha att man inte klippte navelsträngen och att man, ja, det stod väldigt så här vill jag ha det om det går. Det var liksom ett förlossningsbrev som gick ut på att det gick bra. Det var inte ett förlossningsbrev där det stod om det inte går bra så vill jag det här och det här och det här. För det fanns inte i min världsbild att det inte skulle gå bra. Och sen så kom vi fram till BB då och ringde på. Och sen så tog jag en verk precis när barnmorskan kom. Och hon bara, oj, 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 ja. Bra jobbat och så här. Här måste vi upp direkt och göra en undersökning. För de tänkte att jag föder snart liksom. Och så kommer vi upp och jag är öppen 3 centimeter.
Oh. Men jag tänker, om vi bara stoppar där.
Oh.
Tycker du att det var lite att vara öppen 3 centimeter?
Ja, och det tyckte de också. Det var verkligen så här. Det var liksom hela stämningen var så här. Gud, vad...
Det här är ju lite intressant vad lång tappen är. Tänker jag. Det är ju det som är intressant. För jag menar, var tappen borta öppen 3 så tycker inte jag att det är lite.
Okej. Men det hade ju också varit skönt att höra då. För att det var ju inte så. Utan vi fick ju höra liksom så här, vad gör ni här?
Ja, då var det säkert kvar på tappen.
Ja, ah, okej. Okay. Men varför säger de att man var öppen 3 centimeter då?
Tappen är jätteviktig. Ja. Hur mycket som är kvar på tappen. Det är ju jättestor skillnad om tappen är utplånad och öppen 3 med de här smärtsamma regelbundna sammandragningarna. Ja. Då är det ju liksom, då bedöms det ju vara en aktiv fas. Är det kvar på tappen och den är sakralt, den är långt bak och du... Och det är kvar kanske 3 centimeter på tappen eller 2 och du är öppen 3. Ja, men då är du kanske i en latensfas. Så.
Men gud, jag visste inte att tappen kunde vara kvar och man kunde vara öppen. Jag trodde, är man öppen så är tappen borta.
Nej.
Men jag är ingen barnmorska, vet ni.
Ja, vi får se vad som händer efter det här nu. Men jag antar att de bedömde att du inte var igång då.
Ja, gud ja. Det var väldigt så här... Ja, känslan var väldigt liksom... Ah, okej, okay. Nu ska jag vara ärlig. Det som utstrålades mot oss var, vad är du för svag fjant som håller på och tar såna här verkar och låter på det här sättet och åmar dig när du inte ens, när förlossningsarbetet inte ens har gått in i en aktiv fas. Det var det vi fick liksom emot oss, förstår du? Ja. Och det enda jag visste var ju hur det kändes. Och hur ofta de kom. Alltså jag visste ju ingenting annat. För att för mig, alltså, och det var jag vet att det var en sån liksom förvåning och chock. Och både jag och Kristoffer, vi fattade ingenting. Vi trodde att jag liksom snart skulle krysta.
Här behöver man ju gå in och liksom berätta för dig. Men okej, Karin, det är kvar på den här tappen. Du är öppen 3, du är inte igång. Men det är liksom, du är i den här latensfasen. Den kan vara jättetuff och liksom berätta för dig. Men wow, du är ju ens öppen 3 centimeter. Det har ju varit helt stängt från början. De här verkarna har ju ens gjort någonting. Du har jobbat på superbra hemma. Men vi är inte igång nu. Hur ska vi gå vidare nu?
Precis. Och då jag vet inte om jag var rädd redan där. Det tror jag inte. Men jag blev rätt besviken. Och kände så här. Vad är det här? Tror jag i det här läget. Liksom. Och de sa ju då naturligtvis att vi var tvungna att åka hem. Och jag vägrade. Jag sa, jag åker inte hem. Alltså alltså jag vägrar. Jag kan inte hantera det här. Alltså det här är för mycket. Och om jag inte ens är igång än. Om jag inte ens liksom har gått över till aktivt verkarbete. Eller aktiv liksom latens, nej inte latens, aktiv, vad heter det?
Till förlossning liksom.
Ja, aktiv förlossning och det känns så här. Det finns inte en chans att ni får skicka hem mig. Alltså jag dör om ni skickar hem mig. Så då fick jag ett undersökningsrum där jag och min man fick vara. Ja, alltså vi blev ju då inte assisterade av någon personal utan... Vi fick vara där liksom. De hade jättemycket och de hade jättelite personal och det var liksom fullsatt och det var så här. Ja, så på grund av att jag inte ville åka hem så fick vi vara i det här lilla rummet. Och där var vi typ ett dygn. Och det bara fortsatte liksom i det här. Vi fortsatte och försökte jobba ihop. Vi bara så här, okej, nu måste vi regroup här när vi har, nu får vi vara kvar. Vi slipper göra den där hemska taxiresan igen. Och så, nu måste vi samla oss liksom här och försöka vila och massera och trycka och andas och liksom, alltså vi omgrupperade och började jobba igen. Men ingenting hände liksom och vi höll på hela natten och försökte vila in emellan och sådär. Men det var liksom en jävligt tuff natt och jag började bli väldigt trött.
Fick du någon smärtlindring i det här skedet?
Nej men alltså jag hade ju skrivit det där förlossningsbrevet om att jag inte ville ha något. Så TENS apparat hade jag. Men det hjälpte inte alls upplevde jag. Jag började bli mer och mer förtvivlad för att de kom ju ändå in ibland och kollade progressen då för att se om det hade hänt något. Och det hände ju ingenting. Noll. Och sen framåt förmiddagen så sa de så här att om det inte händer någonting nu så skickar vi hem er för att ni kan inte vara kvar här nu. För vi fick ju stanna över natten liksom. För att det utvecklas ju ingenting och händer ingenting. Och då var det en barnmorska som ville liksom hjälpa oss. Hon såg ju att jag var helt, började bli desperat liksom. Och väldigt trött. Så då kom man in och sen så kommer jag inte riktigt ihåg turerna. Men framåt lunchtid så var det så här att jag skulle bli verkligen var tvungen att gå liksom därifrån. Och då sa hon så här, men jag kan, ni får hjälpa mig här. Men antingen, jag tror att hon typ gick in och försökte så här tänja upp lite grann.
Hon hinsvepte det lite.
Exakt, för att nu ska du vara öppen 4 centimeter istället för 3 och då har det hänt något liksom. Och det hjälpte ju lite. Jag ökade ju lite då. Alltså då blev det ju lite mer. Men typ 4 centimeter. Och sen vet inte jag vad tappen, för det har inte jag hängt med i progressen. Det kanske har varit så att tappen har förminskas mer och mer under den här tiden. Men det vet jag faktiskt inte.
Nej, för det är ju det som egentligen är målet i det du går igenom där. Där är ju egentligen det viktigaste att tappen minskar.
Men då lär ju de haft koll på det. För de gjorde bedömningen sen att jag skulle få stanna i alla fall. Och att jag skulle stå i kö då för ett förlossningsrum. När det blev aktuellt. Så nu var det slutade liksom det här snacket om att jag skulle bli hemskickad i alla fall.
Ja. Var det en trygghet för dig att få stanna då?
Ja, alltså det var inte mycket som var tryggt i den där situationen kan jag säga. Det var liksom, det kändes som att de tyckte att jag var jobbig och att jag var i vägen och att jag var en drama queen liksom. Det var den känslan jag fick, så att det var inte så mycket trygghet faktiskt. Överhuvudtaget. I den där situationen.
Och det du här beskriver, Karin, det är ju den här latensfasen som är, man kan ju ha en förlängd latensfas, att den är lite längre. Mm. Det händer inte så mycket, det står liksom och stampar, man öppnar inte upp sig, man har jätteont, man är jättetrött. Det blir liksom en negativ spiral, en ond cirkel som bara står och hackar. Mm. Det här ser ju vi väldigt, väldigt ofta. Det kommer patienter för en bedömning, man har den här livmodertappen som är kvar, man har öppnat sig lite grann men inte tillräckligt, man behöver hjälp men framförallt liksom smärtlindring i många fall för att orka liksom. Så i vissa fall så kan man ju vara här, få vara kvar som du beskriver Karin, att man får sånt här ett rum på förlossningen, man får liksom hjälp med smärtlindring. Men det vi kan se här är ju att de här kvinnorna och paren behöver hjälp att hantera värkarbetet. De behöver ju verktygen här för att veta vad är det som händer. Hur ska man hantera värkarna och hur gör man det på bästa sätt?
Alltså hemma var inte ett alternativ för mig. Alltså hemma betydde taxiresa. Alltså jag måste säga att alla mina förlossningar, de två jag har varit med om, så är det absolut värsta är förflyttningen hemifrån till sjukhuset. Att det är det mesta, alltså det är sånt stresspåslag. Det är liksom, det innebär osäkerhet, obra miljö. En taxichaufför som kör som man inte känner. Man ska sitta still i en bil samtidigt som man tar så här vidriga verkar. Och man vet inte liksom vilka man blir bemött av när man kommer till sjukhuset. Så jag tycker att det är så här superstressigt. Så för mig var det liksom så här, ni skickar inte hem mig. Hemmet är inte min en trygg plats när jag har så här ont.
Nej.
Det är liksom, det är...
Mm. Och så är det för en del att det är tryggare att vara på sjukhuset. Så sett. Men om man ser på allt det runt omkring så är det ju synd att man liksom, att det blir så. För, eller om man kan vända den här taxiresan, går det att göra på något annat sätt liksom, alltså så. För ofta så är ju hemmiljön det som inbringar tryggheten i det här. Men alla är olika där, absolut. Är man ju.
Ja. Och, ja. Men då var jag där och, ja, nej men sen så måste jag ju säga att det är ju 4 år sedan nu. Och jag borde ha läst liksom min förlossningsjournal inför det här avsnittet. För att nu känner jag att jag så här, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag skulle få bada. Och så skulle jag få ett förlossningsrum till slut. Men förlossningsrummet hade inte badkar, utan det skulle vara ett badkarsrum liksom. Och jag hade ju nu jobbat liksom väldigt länge. Det här var på kvällen. Och jag kommer liksom inte ihåg att jag hade fått någon progress som gjorde att jag skulle få ett förlossningsrum. För jag upplevde ju att jag hela tiden var 4 centimeter. Men då kanske det var den här tappen som hade börjat mjukna och försvinna då och inte var lika lång. Eftersom de gjorde bedömningen att jag behövde ett förlossningsrum.
Mm, mm.
Det måste ju ha varit så. För jag öppnade mig aldrig någonsin mer än 4 centimeter under hela förlossningen. Så att det kan inte ha skett någon progress förutom utöver tappen.
Nej, precis. Och här kan det också vara så att man går in när man har den där, vi kan prata om latensfaser och förlängda latensfaser, men här kan det vara så att man kommer in i en primär värksvaghet.
Mm.
Mm.
Jo, men det var ju det som var min diagnosen, att jag var värksvag. Men då i alla fall så fick jag vänta, och då vet jag att det var så här några timmars väntan på det där badet. För att det var ju någon annan som var där. Och de skulle göra rent emellan och sådär. Men till slut så fick jag komma dit. Och då vid det laget så mådde jag så fruktansvärt dåligt. Jag hade inget förtroende för någon som jobbade där. För det var ingen människa som jag hade träffat mer än en gång i stort sett. Alltså det kom bara nya personer in liksom. För att de hade ju inget ansvar. För det var ju ingen som hade oss. Så vi var ju bara så här. Ja, är det någon som har tid att ta dem där i skrubben typ? Alltså det var ju den känslan av att så här.
Det var ju säkerligen någon vårdpersonal som hade hand om er. Alltså det är ju alltid en barnmorska eller en undersköterska som har er på ett pass liksom. Men de var väl säkert upptagna, och känslan var att det var ingen som hade hand om er. För att det kanske inte var någon som kom in och hälsade, och jag jobbade här passet och sådär. Så att. Men man ligger ju aldrig gömd någonstans utan att någon har hand om en liksom.
Nej, men det kom alltid nya in.
Ja,
det var inte samma person som liksom närvarade, utan det var olika personer, och man förstod ju att vi var ett problem. Alltså så här att vi var lite i vägen, som vägrade åka hem. Och sen så fick jag komma till det där badet, och det var en mardröm. Alltså jag hade ju velat bada. Jag trodde att det var en sån här uppblåsbar pool man har sett liksom på hemmaförlossningar, eller någon typ av badkar eller något. Det var, alltså, jag vet ju att ni har sett såna här 1000 gånger, men det här var min första förlossning, så bear with me liksom. Men det var ett sånt här jävla sittbadkar. Ett trångt, hemskt, det såg ut som ett sinnessjukhus. Alltså jag var tvungen att, och jag bara så här, när jag såg det, jag vill inte. De bara, men vi har ingen annanstans till dig nu, du måste bada. Jag bara, men jag vill inte bada, jag vill inte sitta där i. Och de bara, jo, men det finns ingen annan plats. Vi har inget förlossningsrum till dig som du kan gå vidare till. Det är en kvinna som ska ut därifrån först, och du måste vara här liksom. Och det fanns ingen brits eller någonting där inne, utan det var det här jävla sittbadkaret som jag får gå ner i. Och alltså jag hade sån panik. Alltså jag var så här, hur ska jag kunna ta de här verkarna som är så jävla starka i det här vidriga lilla sittbadkaret med någon stång man skulle hålla i liksom. Det var så fruktansvärt. Det var ju som att sitta på en buss och vänta på liksom nästa hållplats. Så obekvämt var det ju. Det var bara så fel. Men då var det så här en barnmorska som skulle ge mig lustgas då, och som stod där bredvid och som instruerade hur masken funkade, och jag tar den här och andas liksom i den där, och så bara ser jag henne, och jag ser hennes ögon, och jag bara så här, jag bara, där hon, jag måste ha henne typ. Så jag bara så här håller i hennes hand och hennes handled, och så här, jag vet inte om det var några andra i rummet, jag minns inte att min man var där, jag minns ingenting, jag minns bara den här kvinnan liksom, som jag bara fokuserade på. Och då gick det typ okej, förstår ni? Alltså det var som att det var så här, jag och hon där, och hon bara, jag måste gå. Jag bara, nej du får inte gå. Och hon bara, jo men jag lovar jag kommer tillbaka. Jag bara, nej, inte gå så här. Jo men jag kommer tillbaka alldeles strax. Och sen så här bände hon typ loss min arm och gick och kom aldrig tillbaka. Så hon sa att hon skulle komma tillbaka, men hon kom fucking aldrig tillbaka. Och alltså jag var, alltså det var så vidrigt. Och den där vidriga lustgasen som jag inte, liksom, jag tyckte att jag gjorde precis som på profylaxkursen. Och man skulle liksom precis när, innan eller precis liksom, när den verkligen började bubbla så skulle jag liksom ta och sen sluta innan den pika för att inte vara hög liksom emellan. Men jag ansträngde mig verkligen. Men det jag hatade att ta lustgas. Alltså jag kände mig hög som ett hus. Jag hade ingen kontroll över någonting. Verkarna började skena ännu värre. Det var som att det inte var några pauser emellan. Och jag var i det där jävla badkaret som jag bara ville upp ur. Och jag sa det hur många gånger som helst. Men jag fick inte gå upp. För de hade ingenstans där jag kunde ta vägen. Och alltså det var fruktansvärt alltså. Och jag slutade ju ta den där lustgasen då för att jag mådde så dåligt. Så då, ja, nej det var det här, det är nu min kaosförlossning börjar liksom. Och jag har så fruktansvärt ont och det är ingen som jag känner igen. Och min man vet ju inte vad han ska göra och längre för att vi har ju jobbat. Men nu har ju jag förlorat kontakten med omvärlden så då är ju inte jag med längre. Så... allt det här är bara liksom jättejobbigt att prata om till och med. För att jag var liksom i ett läge... Jag hamnade ju aldrig där med min andra förlossning till exempel. Det här var ju liksom ett panikskede typ. Och sen så till slut då, efter lång tid så var äntligen förlossningsrummet klart. Och det här har jag ju berättat om, tror jag, tidigare någon gång. Men det här var ju så himla konstigt. När vi skulle förflytta oss från det här badrummet till förlossningsrummet, att de ber mig att springa för att de tyckte att jag lät för mycket när jag tog verkarna. Så de bara, mellan nästa verk nu så springer vi. Och så hade jag liksom en barnmorska på under varsin arm som liksom hjälpte mig att ta mig framåt. Och så fick jag liksom springa till ett förlossningsrum. Och jag var så här, nu när jag har liksom så här läst på i efterhand och så här, och bara förstår vad fan det var som hände. Alltså man kan ju inte be en kvinna som ska föda att springa. Alltså det är ju så här, och typ tyst, var tyst nu liksom. Och jag förstår i efterhand att ja, jag var väl för högljudd liksom. Jag var ju i panik. Alltså jag hade ju tappat kontrollen över liksom, eller kontakten med omgivningen i det läget. Jag kände mig ju som ett djur, liksom. Så att det är klart att jag var, att jag kunde skrämma andra kvinnor. Men det där hjälpte ju inte, om man säger så. Att liksom...
Men var det någon som liksom föreslog Karin att, vet du vad Karin, vi gör så här istället för att skrika. Eller gör så här istället för att låta ljust eller högt.
Mm.
Det här är ju så vanligt. Liksom man skriker, man har liksom panik.
Ja.
Och så fortsätter man att göra det. För att det är ingen som berättar vad man ska göra istället. Och då tror man till slut att det ska vara så här.
Ja.
Liksom. Kroppen kommer ju in i stresssystemet och bara triggas igång mer och mer och mer. Och då är det jättesvårt att få det ur sen. Liksom.
Ja. Nej, för så länge vi var på det där undersökningsrummet, det där första... Det blev ju min lilla domän till slut liksom. Där var det ändå okej. Okay. Även om det inte, jag var supertrött och sliten. Och jag förstod inte varför min kropp inte gjorde som den skulle. Och alla de där frågorna och tvivlet kom. Men det var ju den här badsituationen och den här förflyttningen till förlossningsrummet. Det var ju det som gjorde att det blev liksom den här skenande, djuriska känslan liksom. Men ja, alltså det kom ju en... Alltså när jag då blev placerad i ett förlossningsrum, det var då jag fick någon som ansvarade för mig och min vård. Och det var en supermysig, fantastisk barnmorska som liksom sa att nu löser vi det här och det här är inga konstigheter. Vi ordnar det här, Karin. Och liksom jag ville ju ha bedövning då. Alltså ryggmärgsbedövning. Hade jag ju skrikit efter där i badet. Och då hade ju de, eller hon som jag mötte då. Hon hade ju läst mitt förlossningsbrev och hon bara, ja du vill föda naturligt. Jag bara, nej, skit i det där. Jag vill bara ha bedövning. Så hon fixade ju dit då innan liksom vi tog tag i att, och så fixade hon dit en, så att jag kunde få. Så jag blev ryggmärgsbedövad.
En narkosläkare som kom dit.
Mm. Ja men precis, och det hjälpte ju jättebra. Alltså då fick jag ju bara lugn och liksom vi kunde återgå till det här liksom lugna andningen och allting som hade varit inne på undersökningsrummet, och jag och Kristoffer kunde börja jobba tillsammans igen, och den här barnmorskan var fantastisk och hon bara, nu gör vi upp en plan. Alltså hon gjorde allt det där som jag bara hade önskat hade hänt tidigare. Hon bara, så här ser det ut och här, nu känner jag efter här och liksom, nu befinner du dig här i förlossningen och inom några timmar så ska vi absolut så här få ut din bebis och typ så här bla bla bla. Alltså det var liksom, hon var väldigt så här positiv och varm och ja, hon var jättebra verkligen.
Men hade du öppnat upp dig mer då liksom?
Nej. Och du började prata om att ta hål på om det var och hinnor, precis.
Ah.
För det är inte samma sak som vattnet, eller hur?
Jo, det är det.
Jo, det är alltså samma sak.
Och här går vi ju in, och när man ser att det inte är en progress, då går man ju in och gör någon intervention.
Ja,
och då var ju det att ta hål på hinnorna nu då.
Ja, dig, så kanske. Hon började liksom planera för det. Så här, vad kan vara nästa steg? Och du ville föda naturligt. Och jag var så här, fuck naturligt, vi bara gör vad du måste liksom. Hon bara, ja men då skulle jag ta hål på de här hinnorna så här, för att få det att hända lite grejer. Ja, och då, alltså, jag hade sån otur. Efter 2 timmar med henne, hon bara, ja nu går jag tyvärr av mitt skift, mitt pass, och jag ska sova här på sjukhuset, och allt i mitt hjärta vill bara stanna uppe hela natten och hjälpa dig Karin, men jag ska jobba igen imorgon bitti klockan typ 6 eller 7 eller vad det var. Och jag kan liksom inte göra det, men jag vill verkligen, och jag tror på dig och jag tror på er och det här kommer gå så bra och liksom så. Men det var ju inte då hon som tog hål på hinnorna, utan det skulle ju då vara nästa person som kom. Och det var så fel, nästa person. Hon var så, alltså förlåt, men alltså hon hade ingen plan, hon hade ingen dialog, hon hade ingenting. Och jag i efterhand, om det här var min andra förlossning, då hade jag sagt så här: jag vet att du gör ditt absolut bästa jobb och liksom inga konstigheter, men jag känner att vi inte lirar, kan vi byta? Kan jag få en annan barnmorska? Men jag hade inte det i mig då. Jag var så trött och så sliten och så bara liksom vilsen och rädd och hade tappat förtroendet på alla plan och liksom trodde inte att jag kunde någonting. Jag var ju lättad på grund av att värkarna inte kändes på samma sätt längre. Så det var ju liksom jätteskönt. Men utöver det så var det ju fortfarande att jag inte hade någon progress och sådär. Ja, nej, och det var ju så hemskt. Det var ju världens sämsta kemi mellan oss. Och jag upplevde liksom att allt det här som den här fantastiska barnmorskan innan med planen hade, och det hade inte den här personen liksom. Så det blev, och hon var också aldrig, hon var nästan typ aldrig i rummet. Så det var ju jag och min man som var ensamma hela den kvällen i stort sett. Alltså hon kom in någon gång, alltså väldigt, väldigt sällan ibland. Och så kom hon in och så en gång så sa hon, så bad hon om ursäkt att hon inte var där inne, men att det var kaos ute på avdelningen. Och att ja, de var underbemannade helt enkelt. Och de hade inte liksom personal. Och jag, så här, jag måste bara säga, för att jag låter kritisk nu, men jag är inte det minsta kritisk mot alla underbara individer som jobbar inom förlossningsvården. Och jag är så tacksam. Och liksom, nu passade inte hon och jag ihop, men hon passar ju ihop med någon annan kvinna. Så att det är ju liksom så här, det är ingen skugga över någon individ, utan jag är kritisk mot systemet i så fall. Jag är kritisk mot liksom underbemanning och för lite pengar och sådär. Så bara så att jag säger det, så att ingen som lyssnar tror liksom att jag på något sätt skulle liksom anklaga individer, individuella barnmorskor för någonting liksom. Det här var bara att hon och jag inte passade ihop och vi borde inte varit ett team. Men då skulle ju hon ta hål på hinnorna, så det var hennes första intervention liksom, var att, eller för hennes första uppdrag när vi träffades var att göra det. Och sen så fortsatte vi att arbeta och arbeta, och jag bara så här, den här jävla, jag svär en del idag för att den här förlossningsberättelsen tål svordomar. Men då var det ju att epiduralen, den slutade ju fungera. Och det spelade ingen roll att vi sprutade in mer. Så här, man kunde ju pumpa in liksom mer effekt. Det spelade ingen roll. Och det var bara, jag fick tillbaka rädslan och paniken i takt med att värkarna började kännas mer och mer. Jag var bara så här, jag klarar inte av en till sån här session. För nu hade vi hållit på så länge. Så jag var bara så här, jag orkar inte mer. Men jag visste ju att jag var tvungen att jobba mer, såklart. Man vet ju att man måste. Men jag liksom rent mentalt hade jag ju typ gett upp vid det här laget. Alltså jag var ju så här, det här går inte.
Försökte man att lägga om epiduralen, Karin?
Ja,
det gjorde man.
Man kom, fast det tog lång tid. Alltså det tog typ 3 timmar. Han var upptagen med någon operation och det var liksom, det gick inte att få tag på någon och sådär. Så att det tog kanske 2-3 timmar. Och sen så kom han in och försökte lägga om. Men det hjälpte inte. Så att, nej. Och jag hade sånt tryck neråt. Alltså det var så konstigt. Det var som att så här, jag fattar inte var det här trycket neråt kom ifrån. Så tidigt liksom.
Och du hade fortfarande liksom inte öppnat upp dig efter att, nej, de tog år på vattnet. Det hände liksom, nej, ingenting efter det,
det
heller.
Ingenting. Nej. Det hände ingenting. Nej.
Det kan ju varit så att barnet låg vidöppet. Mm. Så kan det ha varit. Mm.
Misstänker man liksom att barnet hade en avvikande bjudning? Eller,
ja, man, ja, det vet jag att det pratades om. Det pratades om. Är vidöppet, är det med pannan uppåt? Eller hur?
Ja, när barnet ligger och kollar uppåt med hela ansiktet,
ja,
uppåt.
Exakt, för det var något snack om det, kommer jag ihåg.
Och så kan man ju absolut föda, inga konstigheter, men man får ju, kan få en tryckkänsla eftersom det största segmentet trycker på ett annat sätt neråt.
Okej. Okay. Ja, nej, för att det var ju länge sedan, men det där känner jag verkligen igen. Det var pratar om
någonting om liksom att det var progress i nedträngandet av huvudet eller något sånt där?
Nej, för att det blev ju, nej, det sa de inte. Men de pratade om att han låg, kanske låg på något annat sätt, vet jag. Men sen så blev jag bara räddare och räddare. Och det fick ondare och ondare. Han började hamna i samma typ av spiral som i badet. Liksom. Inte lika illa, men det började och jag blev bara så fruktansvärt rädd. Och de kom in och ville ge värkstimulerande. Och jag, alltså så här, det här är också liksom så här, vilka beslut kan man fatta när man är i det där läget? Och var liksom så här, jag hade bara läst alla de här böckerna om naturlig födsel och om att värkstimulerande var liksom djävulens påfund typ. Så jag liksom, jag vägrade. Alltså jag bara, jag ska inte ha värkstimulerande, för jag hade bara hört hur det slutar i snitt och det slutar i liksom katastrof typ, var det liksom i mitt huvud. Att få värkstimulerande. Jag bara, hur kan ni ge mig värkstimulerande när jag har så ont av värkarna? Och jag tänkte att de kommer skena ännu mer och det kommer vara ännu ondare och det kommer inte hända någonting. Ja. Det var väl dumt kanske. Jag borde väl ha tagit värkstimulerande. För att jag då, mina värkar var verkningslösa och att med värkstimulerande så hade de kanske hänt något. Men jag ville verkligen inte det, utan vi fortsatte och ja, sen fortsatte det så där i liksom timmar utan att någonting hände och att jag bara hade skitont och att det blev ingen progress överhuvudtaget och det var som sagt fortfarande jättehög belastning på avdelningen och väldigt låg närvaro av Och till slut så gav jag upp och hade panik och bara skrek och grät. Och bara skrek att jag tar ut ungen typ. Och så kallade de på en läkare som kom in och hon bara, men alltså när jag hör på ditt verkarbete, när jag hör på dina verkar så låter det som att ditt barn har liksom, det låter som att du är långt gången och som att jag kan inte liksom beordra eller säga att vi ska göra ett kejsarsnitt på dig för att det låter som att du är väldigt långt gången. Jag måste undersöka dig ordentligt och liksom så här, har det inte hänt någonting? Är du fortfarande 4 centimeter öppen och det har inte hänt någonting? Ja, då kommer vi att ta ut det här barnet för att jag ser på dig att du kommer inte orka det här. Det här går inte liksom. Men om du har kommit längre så ska vi hjälpa dig att få ut det här barnet vaginalt liksom. Och sen så undersökte hon mig och jag hade ju inte öppnat mig någonting mer. Alltså det hade inte hänt någonting. Det var fortfarande 4 centimeter och hon bara var så här, hon bara, vi plockar ut det här barnet nu typ. Och sen så kördes jag iväg till operation och sen så var det helg. Och tyvärr så innebär det att man inte får vara med sitt barn efter på uppvaknandet. För att de har inte möjligheter att... Så det här är ju så här trauma för mig. För att jag visste ju inte heller. Alltså jag skulle ju aldrig ha liksom gråtit efter ett kejsarsnitt idag. Om jag vet vad ett liksom... Ett planerat kejsarsnitt är ju en sak. Det har jag kompisar som har haft. Och det har varit så här fina upplevelser liksom. Men att gå från de här panikkänslorna och det här kaosiga läget och inte förtroende för någon och bara känna liksom att så här, allting bara har urartat till att så här, en stor bukoperation utan att liksom fatta riktigt vad det var. Alltså jag trodde att det var typ en enkel utväg på ett slut där jag inte hade mer ork, men ett kejsarsnitt är ingen liten grej. Och det är ingen lätt utväg liksom. Och nu, alltså jag låg där och det, ja, när jag upplevde allt var hemskt bara. Det var så här, liksom, jag började kräkas av bedövningsmedel. Jag bedövades för högt upp så jag fick liksom, det blev för mycket. Så jag fick så här, jag kunde inte röra någonting och jag kände att jag inte kunde andas. Och de bara, du andas, det är bara du som tror att du inte andas. På grund av bedövningen så här, och så kräka samtidigt som man inte tror att man kan andas och så samtidigt som de håller på där nere liksom och sen så vet jag att jag fick se en bebis som någon höll fram och sa pussa hans huvud och jag bara pussade hans huvud och sen försvann han och sen såg inte jag honom på 6 timmar för att på grund av att det var helg och jag var tvungen att ligga på uppvak med andra personer som hade opererat. Det fanns liksom inte en möjlighet att vara nära en vårdenhet där de kunde ha både mamma och bebis. Så att men på veckodagar kan man det, men inte på helger. Och då, så jag låg där och bara så här, jag har fått ett barn. Typ, var är barnet? Och liksom, var är min man? Och vad fan hände? Och det var verkligen så här. Och typ han på uppvaket, han bara, passa på och sov nu. För du ska ta hand om bebisen, liksom. Det bästa för dig nu är bara att så här, sova. Och jag var ju jättebedövad fortfarande. Och det skulle börja släppa. Och det var liksom en väldigt konstig upplevelse. Och min man, som aldrig har tagit hand om en bebis någonsin, fick liksom ligga där med bara överkropp med en liten bebis på bröstet och ja, undra vad jag var och sådär.
Fick de gå tillbaka till förlossningsavdelningen då?
Ja, eller? Precis. Mm. De låg på rummet där vi hade varit.
Okay.
Så min lille son var ju frisk och det var ju det allra viktigaste. Men det var liksom, men sen dagen därpå så kom faktiskt den läkare som hade ordinerat kejsarsnittet. Hon kom till vårt rum och frågade om vi ville anmäla sjukhuset. Hon hade ju kollat mina journaler och kollat alltihopa. Och hon upplevde att det var att jag hade felbehandlats. Alltså jag har aldrig varit med om något sånt tidigare. Liksom att vårdpersonal själva kommer och bara, vill du anmäla oss typ? Vi, ja, jag såg vilket skick du var i när jag dök upp. Och det borde inte ha skett liksom. Det borde inte ha gått så långt att du var i det läget. Var hennes bedömning. Jag kan inte säga, jag har ju aldrig varit med på en förlossning tidigare. Men då var jag så tacksam över att jag hade fått ett barn. Jag var så tacksam över att hon hade hjälpt mig att få ut det. Att det var äntligen slut på helvetet liksom. Och jag var ju trött och nyopererad och grejer. Jag bara sa till henne, jag bara nej, gud, nej. Nej men tack för omtanken typ så här. Nej men det löste sig ju typ så här. Tack så jättemycket. Och jag har tänkt på det där samtalet många gånger i efterhand. Alltså vad ändå hon som professionell, alltså så där, borde ha sett. Som gjorde att hon kände att hon ville söka upp mig. Och fråga en sån sak. Så det måste ju ha varit luckor liksom i behandlingen vi fick, eller i de här dygnen, måste det ju ha varit grejer hon reagerar på när hon har kollat journalen, tänker jag. Någonting med fortlöpande, eller någonting med liksom avbrott, eller jag vet inte vad, för att jag var inte kapabel där och då, för jag var bara så lycklig över min bebis, så jag kunde inte liksom fråga henne, vad får dig att fråga det? Liksom, vad är det i bedömningen som gör att du ställer en sån fråga?
Och det är inte det första man gör, utan man går upp till en patient och frågar om man vill stämma sjukhuset. Liksom,
nej.
Eller?
Nej.
Alltså det är många grejer man tänker liksom, såklart i bemötandet eller liksom handläggandet. Och,
ja.
Alltså så, men det är ju ingenting i den berättelsen du berättar som är någonting att anmäla ett sjukhus för eller så. Sen så blev ju liksom,
nej.
För någonstans så är det så här att målet är ju att man får liksom ett friskt barn och en nöjd liksom kvinna, ett nöjt par, och sen att det inte är några komplikationer med mamman, såklart. Sen så kan man ju kanske ändra rutiner och bemanning och sånt för att kunna gjort det annorlunda, att det skulle ha blivit annorlunda för just dig. Såklart. Det här var ju där man lyssnar som barnmorska nu. Okej, du kom in lite för tidigt. Du kanske kom in i latensfasen. Du kände inte den här tryggheten. Du kanske inte fick det där bemötandet. Det är det bemötandet du skulle behövt haft. Det kanske liksom redan blev lite fel från början. Sen när förlossningen fortsätter. Mm. Okej. Ja, du kanske har behövt ett dropp i det där läget liksom. Och att man kanske gett informationen lite mer kring det, för då kanske du skulle kunna ha vänt också, om man skulle liksom kunna ha gett dig rätt information. Varför vill vi sätta det här droppet? För jag menar, man gör ju den där amniotomin, man tar ju hål på hinnorna, och redan där skulle man kunna prata med det, nu tar vi hål på de här hinnorna och sen så kommer vi undersöka ungefär en och en halv timme igen, se att det är progress, för nu har vi liksom valt och gått vidare. Då kommer vi att behöva fortsätta med dropp, men vi kommer se till att du är bra smärtlindrad, ni kan hantera med verkarna för att förlossningen ska kunna gå framåt, för att vi liksom inte behöver bryta med kejsarsnitt, som faktiskt också är en jättestor operation. Alltså att du hade fått den informationen på något sätt.
Nej, men för jag tror ju att hade den där första barnmorskan inte gått av sitt pass, hade hennes pass varit längre, så tror ju jag att jag hade kunnat föda vaginalt.
Sen är det ju lätt för oss att sitta här liksom, och vi har alla svaren och vi vet vad som är bäst och sådär. Så att det...
Men det var ju ändå bevisligen någonting som gjorde att en liksom, vårdpersonal kommer och frågar om jag vill anmäla. Liksom.
Ja.
Ja, så någonting har ju hänt, förstår ni? Alltså, det är ju någonstans här, för jag har ju bara min tunnelseende upplevelse av den här processen. Jag vet ju inte vad som har försiggått. Alltså det kan ju ha varit att det faktiskt var så att det var ingen som alltså att det blev något fel, att det var ingen som ansvarade för mig under en lång tid. Alltså vi upplevde oss ju väldigt övergädda. Alltså att det var ingen hos oss. Det var ingen hos oss. Så det är ju sånt som hon kanske kan ha sett. Förstår ni? Alltså jag spekulerar ju bara nu. Men att det kanske faktiskt var att vi hamnade mellan stolarna lite grann. Och att det var en väldigt ovanlig situation att ha en kvinna som vägrar åka hem. Jag förstår ju att jag ställde till det med det. Att jag vägrade åka hem och att det inte är vanligt och att de var schyssta som lät mig stanna, jag fattar ju det, men någonstans där kanske det blev fel, alltså någonstans där kanske liksom det missades någonting, förstår ni, alltså ja, men jag vet ju inte, jag bara har funderat många gånger, alltså för att det här är ju bara en ytterligare förlossningshistoria av liksom miljarder förlossningshistorier genom historien, men för mig har ju den här satt spår. Alltså jag blev ju liksom typ traumatiserad av den här händelsen. Där och då var jag liksom hög på att jag hade fått ett barn när hon frågade mig om jag ville anmäla sjukhuset. Men i efterhand så har det ju här inneburit enormt mycket sorg och skam och dåligt samvete och alltså jag har ju klandrat mig själv så mycket för att det blev kejsarsnitt. Jag har ju tänkt 1000 gånger. Hade jag kunnat kämpa mer? Var jag en tönt? Var jag en mes? Hade jag inte liksom modersinstinkterna nog att föda mitt barn? Eftersom jag var en bidragande faktor till att det blev ett kejsarsnitt. Alltså eftersom jag inte ville gå vidare med värkstimulerande. Sen läser jag ju såna här förlossningshistorier där det har gått fel, där mamman är för trött och där man pushar för långt och där man går in med interventioner trots att man inte har någon progress och till slut så blir det urakut snitt eller till slut så blir det liksom att fostret, bebisen påverkas och det går dåligt. Alltså så här, så någonstans nu efter många år, efter 4 år så har jag väl landat i så här att jag faktiskt tror att det där inte hade gått så bra. Alltså, om vi hade fortsatt. Att jag ändå någonstans efter alla dessa år av bearbetning har landat i att det var bra att det blev ett snitt. Och att jag tror att liksom, det hade blivit sugklocka och det hade blivit liksom, ja, jag vet inte, med tanke på hur stressad jag var, kanske bebisen hade blivit stressad. Och det, alltså, ja, det här är ju bara gissningar, men det är sånt som jag har liksom landat i för att må bättre med utgången. Med hur det blev så har jag liksom landat i någon typ av så här känsla av att det blev ändå det bästa som det kunde bli liksom för att han är frisk.
Du och jag, Karin, har exakt nästan ordagrant liknande första förlossning.
Jaha, men gud.
Ja. Men jag öppnade mig till 5.
Jaså, grattis! Ja. Du slog mig med 1 centimeter. Nej, men blev det snitt för dig också första gången?
Jajamän, men det är precis det här du beskriver. Kommer in i latensfas, är kvar på sjukhuset, vill inte åka hem. Mm. Trots att de liksom, och i efterhand så varför åkte jag inte hem? Nu när jag vet det jag vet. Just det där med brist på närvaro och brist på stöd. Robin försökte göra allt i sin makt liksom, såklart. Trött. Edan funkade inte. Tog bara på ena sidan. Ja, gick inte framåt. Tog hål på hinnorna i ett lite för tidigt skede. Ja. Jag fick dropp också. Mm. Jättemycket dropp fick jag. Men det gick fortfarande inte framåt med det där droppet. Jag var väl spänd. Och dålig information. Slutade med ett akut kejsarsnitt. Också på helgen som man liksom låg, nej, fick inte ha barn
gud,
hos sig på,
det är ja,
alltså det är exakt, jag låg 5-6 timmar där innan, men sov nu, nu har jag blivit mamma, sov nu. Och stackars Robin satte på ett förlossningsrum.
Nej, du fick inte
bebis,
heller
som,
vara med din bebis.
Nej, flera gud. Timmar ja. Och liksom det här med att och han hade ingen aning vad han skulle göra och det blev han sittandes liksom. Med ett litet nyfött barn. Och men alltså så himla lika historier.
Gud vad sjukt.
Ja, ja.
Vad tråkigt att höra. Men hur klarade du av det? Alltså mådde du dåligt av det efterhand? Eller var det liksom bara något som hände dig?
Nej, men alltså någonstans så... Första förlossningen mådde jag faktiskt inte dåligt efter. Någonstans så liksom landade jag i det här att okej, vi har fått ett barn och liksom... Men det tog ändå så... en stund innan jag kunde knyta an.
Ja.
För den där första tiden är så himla viktig. Och jag liksom börjar väl att liksom fundera mer. För andra barn var jag barnmorska. Och då förstod jag ju liksom alla saker som hade man kunnat gjort annorlunda. Då börjar mina tankar att dra igång. Liksom så. Och inför andra förlossningen så var det ju mer så här, ja, men vill du här planera kejsarsnitt? Nej, det vill jag inte ha. Jag vill föda vaginalt. Liksom. Och då var jag barnmorska. Det slutade också i ett kejsarsnitt.
Jaha.
Tyvärr. Ja. Och efter den förlossningen, då var jag knäckt.
Oh, jag förstår det, när du är barnmorska också och vet allt liksom.
Ja, någonstans så har man ju liksom den sorgen med sig, eller sorgen ska jag inte säga, men det var tufft.
Men det kan vara en sorg, och det är det för vissa. Alltså för mig var kejsarsnittet en jättesorg.
Ja, och det var nog andra kejsarsnittet som kanske blev det för mig. Fan, klarar inte jag av att föda ett barn, eller vad är det? Men någonstans så fick jag väl, jag tror det var min barnmorska på mödravården, för en månad efter det här så födde ju min syster då, Rafael och Evert, det hjärtsjuka barnet. Och någonstans så fick jag liksom, för fan Sofie, du har fått ett friskt barn, du har två friska grabbar hemma. Skärp till dig liksom. Jag fick bara, alltså, även fast det var min, så var den så liten i allt som min syster gick igenom. Så jag bara, men för fan, nu är det som det är. Du har två friska barn. Man föder antingen vaginalt eller så blir man kejsarsnittad. Jag kommer bli en precis lika bra mamma för det.
Upplever man samtidigt parallellt en syster eller en vän eller någon nära som faktiskt får ett barn som inte är friskt, då är det ju, då förstår jag att man katapultas ut ur sin egen sorg och bearbetning. Jag hade det inte så, utan jag har turen och inte haft någon runt mig med ett sjukt barn, så då har jag ältat, gissar jag, och liksom sorgarbetat på ett liksom mer bortskämt sätt, kan man ju tycka, i västvärlden där vi har liksom lyxen att ältra oss i saker. Men för oss, för mig, så var ju det min verklighet, och i den verkligheten så mådde jag dåligt över de här grejerna som blev starten på mitt föräldraskap. Och den starten har faktiskt suttit i väldigt, väldigt länge. Jag skulle säga att anknytningen, precis som du säger, var tuff. Men om man ska sammanfatta den här första kaosförlossningen, som jag kallar den, så förstår ju jag att det är, alltså nu efter flera år så fattar ju jag att det här har hänt många kvinnor, och det har hänt mycket värre saker för många kvinnor. Men det som jag ändrade till förlossning nummer två, och det som jag liksom, jag tog makten i mina händer istället, för att jag kände det jag tog med mig efter första förlossningen var, det är ingen annan som föder ditt barn åt dig. Det är du som föder ditt barn. Och ska du göra det, så behöver du känna trygghet och kontakt med någon människa. Och det gjorde jag ju så självklart med min man, men han är ju inte liksom utbildad, och han var ju också chockad över vad som hände under första förlossningen liksom. Han var ju också väldigt mycket mer förberedd andra förlossningen. Men det som jag tog med mig, det var liksom, förmågan är min och makten är min. Och jag måste, det är inte bara min kropp som gör det här, så här, jag måste föda det här barnet. Och vad behöver jag? Jo, jag behöver information och trygghet och känna förtroende. Det behöver jag för att kunna föda ett barn vaginalt, liksom. Om ingenting annat går fel rent medicinskt, så är det som jag känner. Och då så såg jag till att liksom skaffa mig de verktygen. Och också att, nu vet jag att ni sysslar med så här väldigt mycket och är väldigt kunniga med det här med föda utan rädsla och håller kurser i det och sådär. Men så blir inte ledsna när jag säger det här nu, eller provocerade. Men för mig, jag hade behövt att läsa en bok som hette Föda med rädsla. Och gå en kurs som handlade om vad som kan gå fel och hur man hanterar det. Det hade passat min personlighet bättre. Jag mådde inte bra när det gick dåligt efter liksom att ha blivit, så övertygad om att min kropp skulle göra jobbet så länge jag var trygg och litade på kroppen, liksom. Men att det finns så många yttre faktorer i dagens förlossningsvård med stress och press och sånt som och underbemanning och sådär, som man som enskild liksom, kvinna inte kan påverka om man inte ska ha hemförlossning. Och då skulle jag ha behövt redskap för att kunna förstå det. Att så här, i mitt förlossningsbrev skriva liksom, det här är mitt drömscenario. Det här är mitt mardrömscenario. Och då vill jag att, liksom, om saker går fel, då vill jag att det här och det här händer. Och om det där går fel, liksom, så är jag inte längre emot smärtlindring. Och jag tror liksom att det stod i mitt förlossningsbrev att jag inte ville, att jag ville föda naturligt. Det bidrog också till hela den här långsamma behandlingen. För att de här barnmorskorna som inte hade tid att sätta sig in i mitt fall för att det byttes skift och sådär, de läste mitt förlossningsbrev och de kände, hon vill inte att vi snabbar på, hon vill att det tar tid, hon vill att det är naturligt om det tar tid. Alltså hon vill inte ha smärtlindring, hon vill inte ha intervention, hon vill inte ha... Det bidrog. Jag var så fruktansvärt trygg i mig själv och att föda. Så jag trodde liksom inte att jag skulle påverkas av de yttre faktorerna.
Förstår. Nej, men jag tänker efter den förlossningen så utvecklar ju du en förlossningsrädsla. En så kallad sekundär förlossningsrädsla. Och det tänker jag, det passar väl jättebra att vi har ett avsnitt om just förlossningsrädsla nästa vecka.
Det kör vi på. Hoppas du där hemma vill lyssna om förlossningsrädsla och verktyg för att jobba med det. Jag fick ju otroligt mycket hjälp längs med vägen, måste jag säga. För att hantera och bearbeta förlossningsrädslan. Så det kan vi verkligen prata om. Och så era verktyg för att jobba med det. Ja. Vad spännande fas podden har kommit in i nu. Nu när jag är gravid på riktigt.
Verkligen.
Ja, och glöm inte att prenumerera på podden och skicka gärna era lyssnarfrågor om ni har några till Anna och Sofie i sociala medier, så gör vi såna här uppsamlingshit där vi försöker besvara dem. Producent för dagens avsnitt var Alma Shapiro och jag heter Karin Bylo-Borge och med mig var som vanligt barnmorskorna Anna Falkenström och Sofie Gustafsson. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.